Hej och välkommen till Ekumeniapodden Fokus. Det här avsnittet är en del av en poddserie där vi djupdyker i teman som har att göra med mångfald och inkludering. Avsnitten är en del av Ekumenia Equal, vårt arbete för att bli ett mer jämlikt Ekumenia. Redan 2015 kom ett beslut från Ekumenias riksstämma som sa att organisationen ska arbeta med de här frågorna. Varför? Jo, för att inget ska stå i vägen för att barn och unga får möjlighet att lära känna Jesus. För att Ekumenia ska vara ett välkomnande sammanhang där alla får vara sig själva behöver vi möta alla barn och unga med kärlek, respekt och förståelse. För att kunna göra det behöver vi kunskap om alla barns lika värde och rättigheter, men även barns olika förutsättningar i samhället. I den här podden får vi höra personliga berättelser, upplevelser och erfarenheter av att på något sätt skilja sig från vad som anses vara det normala. Förhoppningen är att insynen i olika personers verklighet ska leda till fördjupad förståelse och goda samtal om hur Ekumenia kan vara öppet och inkluderande för alla barn och unga. Till avsnittet har även sakkunniga bjudits in för att bidra med vetenskap, fakta och en lite mer objektiv infallsvinkel. Ju fler röster och perspektiv vi lyssnar till, desto mer förståelse får vi för att kunna bygga ett mer jämlikt Ekumenia. Samtalen leds av Fredrik Karlsson och Julia Sjöström som båda har jobbat med Ekumenias mångfald och inkluderingsarbete. Nu kör vi!
Välkomna hit! I det här avsnittet så ska vi prata om rasism. Och till vår hjälp så har vi bjudit in två gäster, nämligen Patrik Konde som är sakkunnig på organisationen Friends och Fasika Wachefo som jobbar för Ekumenia. Välkomna hit, kul att ni är här.
Tackar så mycket.
Om vi börjar med dig Patrik, vem är du och vad gör du om dagarna?
Ja, Patrik heter jag och jobbar som sagt på stiftelsen Friends. Jobbar nu som sakkunnig och i den tjänsten så innebär det att jag försöker tillgängliggöra den forskningen som finns och den kunskapen som finns om hur vi kan motarbeta mobbning på olika sätt. Och allra främst så handlar det om att jag försöker möta vuxna som på ett eller annat sätt sitter på en strategisk position för att kunna göra världen tryggare för barn. Så till exempel är det ju liksom skolpersonal eller så är det någon som jobbar i en idrottsförening eller som nu liksom via Ekumenia jobbar med ungdomar. Och det kan också handla om att jag träffar personer i politiken som kan se till att rätt resurser finns på rätt plats för att barn ska få rätt utveckling helt enkelt. Så det är det jag gör.
Och Fasika, vem är du och vad gör du om dagarna?
Hej, jag heter Fasika och jag jobbar för Ekumenia nationellt. Just nu jobbar jag med kommunikation och projektledning. Men har gjort lite annat inom organisationen tidigare. Ja, det är väl vem jag är i koppling till Ekumenia.
Men vi ska ju prata om rasism idag. Så jag tänkte bara fråga dig, Patrik. Vad är rasism?
Ja, det är ju inte, det är inte en enkel fråga. Det är ett ganska komplext fenomen som har funnits med väldigt länge. Men väldigt kortfattat så skulle man ju kunna säga att det handlar om att personer tenderar att försöka skapa olika kategorier för människor. Och vi har en historia, inte minst i Sverige, av att på pseudovetenskaplig grund, alltså vetenskap som inte är sann, men försökt förklara att vissa personer i en hierarki alltså skulle ses som bättre än andra. Och de här idéerna, de har ju såklart sociala kvarlevor i hur vi lever i dagens samhälle. Det är det som är rasism helt enkelt. Att folk tillskriver folk olika karaktärsdrag och säger att det här har att göra med att du ser ut på ett visst sätt eller har ett visst ursprung.
Jag tänker att flera personer tänker kanske att rasism är något som vi medvetet gör eller att vi medvetet menar något illa eller vill någon illa. Jag tror väldigt, väldigt få egentligen vill andra människor illa, men ändå är vi en del av rasistiska strukturer. Vad tänker ni om det?
Ja, men det är precis som du säger och så är det ju med allting som rör mobbning generellt. Att folk pratar om att du gjorde inte det med flit och därför så var det inte ett problem. Och i Sverige så har vi ju egentligen nästan världsunik form av lagstiftning som handlar om att den som utsätts för en kränkning är den som definierar om det är en kränkning eller inte. Men just när det kommer till rasism så tillåter vi ganska sällan barn att själva definiera det som att det handlar om rasism. Just för att vi tänker att nej, men barn är inte så hemska så att de skulle kunna ägna sig åt något sånt. Men min tydliga övertygelse är ju att allting som finns i samhället kommer på något sätt ta plats i barns och ungas liv. Har vi nazistiska organisationer som är på frammarsch, då kommer vi också se att de kommer höra den retoriken och på något sätt ta del av det. Så det är ofrånkomligt att allting som vi ser i samhället kommer att också finnas bland barn.
En annan fråga är ju, varför är det viktigt att prata om rasism och känna till rasism?
Massvis av olika anledningar. Det är ju en del av vilka vi är på något sätt. Att vi har skapat det här samhället och är en del av det som har varit och det som kommer framåt. Så att om vi på allvar tror på en värld där alla är lika mycket värda, då behöver vi också ta oss an dessa frågor. För att det finns såklart trösklar för vissa människor mer än för andra i samhället som gör att jag kan bara nå så här långt innan jag börjar bli ifrågasatt för hur legitim min plats är i världen. Det kan ju liksom ta sig ut på massa olika sätt, men att någon i skolan blir frågad hela tiden, var kommer du ifrån egentligen? Har ju inget egentligen uppsåt kring att säga att det kan ju vara något nyfiket att man vill veta mer om var personen är ifrån. Men om du får den frågan gång efter annan, då börjar ju du ifrågasätta dig själv kring, jaha, men jag kanske inte har samma självklara plats här som många andra har.
Det tänker jag verkligen kan hjälpa den individuella personen. Liksom, så här, jag är inte rasist, varför ska jag hålla på med det här? Men det finns liksom, det är strukturellt och du är en del av historien och därför liksom. Inte för att du eller liksom jag eller så här, han eller vad det nu är, utan för att det finns oavsett om du känner eller inte typ. Verkligen bra.
Varför tror du att folk drar sig från att prata om rasism?
Ja, det är också en väldigt stor fråga. Det enkla svaret är att för att man inte måste prata om rasism. Det finns så väldigt många utvägar. Och just som du pratade om tidigare kring att det här med uppsåt och att jag menade inget illa. Ofta faller diskussionen i och med det. Och då har man inte tagit personen som blev utsatt på allvar. I att det var inte med flit, alltså så spelar det ingen roll. Så jag tror att det är väl kanske den viktigaste anledningen. Att det är möjligt att slippa prata om rasism. Och särskilt då liksom för de personerna som inte själva utsätts. Så är det möjligt att leva ett ganska långt liv utan att egentligen behöva ta sig an det. Det finns ju också någonting som är kopplat till den svenska självbilden. Som egentligen bygger ganska mycket på en idé om att Sverige är det mest jämlika och jämställda landet som finns. Och om vi nu börjar prata om att det skulle kunna finnas rasism i Sverige. Då är det ju som att vi öppnar en burk och säger att jaha, men vad kan det finnas för andra sociala orättvisor? Det vore ju mycket bättre om vi kan hålla den stängd och säga att nej, men här är alla lika mycket värda. Och det är ju ett jätteviktigt ideal. Alltså, och den liksom, utopin ska vi såklart jobba för. Men det blir ett tråkigt mantra för den som utsätts för rasism att få höra det. Att nej, men alla är lika mycket värda. För det är ett svar som då säger till ett barn att du har fel i din upplevelse. Det du upplever är inte på riktigt, för att så här är det ju. Så du överreagerar. Det gör det svårare för en person som utsätts att höja sin röst kring sin utsatthet.
Nej, men jag tänkte på frågan om varför många drar sig från att prata om det här. Alltså också bara det enkla svaret att det är obekvämt. Det blir stelt och jag blir någon slags ond person i den här dynamiken mellan att bara det, jag måste inse mina fördomar eller jag måste inse att jag inte är den här jämställda personen eller liksom det där som är min självbild. Att det gör ju att, tänker jag, att många drar sig, även jag själv, från att prata om det. Man behöver syna sig själv och det är jobbigt.
Det finns en forskare som heter Sara Ahmed som är en favoritperson för mig. Bra tips för den som vill läsa om coola saker. Hon skriver om bland annat sexism, rasism och homofobi och många saker. Men hon säger, if you name the problem, you become the problem. Vilket är ganska vanligt förekommande. Alltså om du benämner problemet, om du säger att vi har ett problem med rasism här, då är det vanligt att folk vänder sig mot den personen så att du inte vågar uttala dig riktigt. Det är en anledning till att folk känner att det är en risk att liksom lyfta om du då själv är den som utsätts eller helt enkelt ser strukturen att det är, du är rädd för att bli socialt utesluten just genom att belysa att vi har ett problem.
Det känns som att det också finns en bild av att man måste kunna allting innan man säger någonting. Vad känner ni kring det?
Ja, alltså jag är ju generellt sett väldigt för att försöka sänka de trösklarna liksom. Jag tror det också kommer sig av en historia i Sverige av att många personer som borde ha haft tolkningsföreträde i frågan kring rasism inte haft möjlighet att få uttala sig alls. Och att där så kan det finnas en frustration från personer som då har utsatts under lång tid i Sverige kring att ja, men nu vill vi ha mandat över frågan. Liksom. Och det sätter också käppar i hjulet ibland för hela diskussionssamtalet. Jag vill ju att så många som möjligt ska kunna försöka göra en självrannsakan och prata om de här sakerna. För att vi gynnar ingen egentligen genom att sitta på egen kammare och fundera.
Ja, men jag kan skriva under på det. Eller liksom, jag är den personen du pratar om, känner jag. Att inför att jag fick, eller när jag fick frågan om att vara med här och prata om det här med er, så var min känsla, åh nej, jag kan inte. Typ. Jag vet inte vad jag ska, tänk om det kommer några svåra frågor. Eller begrepp som jag inte kan, för jag har inte läst massa böcker om rasism. Eller liksom någon ism. Jag har bara min erfarenhet och mig själv att gå till. Men tänk, och jag måste nu representera den här gruppen av människor i Sverige. Och så kan jag kanske inte svara, typ. Men ja, så det var intressant att höra dig beskriva det jag har känt.
Vad bra.
Ja, för att på ett sätt har jag jättemycket att säga. För att jag har upplevt det här som vi sätter ord på och har massa begrepp för. Men jag kan inte de här begreppen alltid. Jag tar rollen som en förebild förhoppningsvis. Och jag hoppas att fler som jag liksom ska känna igen, alltså fler ska känna igen sig i min berättelse och liksom i det vi har pratat om nu, och att känna att man inte är ensam liksom. Och att det går bra att prata om det och det ska tas på allvar. Även fast andra säger att det inte var någon fara liksom.
Det är väldigt modigt att prata om.
Verkligen.
Och att dela sin berättelse, tycker jag.
Ja.
Alltså det är ett väldigt ansvar som du tar i och med det. Så det tycker jag att det ska lyftas upp. Att det är det här är ju för att bädda för nästa generation.
Ja,
i att kunna känna sig stärkta i att jo, men det finns ändå lyssnande öron här som tycker att sådana upplevelser som även jag har kan vara viktiga. Och det tycker jag är fantastiskt. Att, dels att ni skapar sådana forum, men att också ta del i det. För att som sagt, you name the problem, you become the problem, är alltid en risk som man ställs inför. Och då tänker jag att vi är ändå liksom alla vuxna människor som har levt ett liv där vi har såklart sett det här på massa olika sätt. Tänk hur svårt det då är för barn att uttrycka sig kring de här frågorna. När man vet att risken är att möta en person som kommer säga, ja fast vi har ju inte riktigt rasism i Sverige. Och ska sägas då att ofta så är det ju så att för att rasism ska ske i Sverige, för att rasism ska ske, då måste det finnas en rasist som har gjort det. Då vill man kunna ta avstånd från den personen. Och Oscar i min klass, han är ju 8 år, han är ju inte en rasist. Det är ju så som det ofta faller också. Så att ja, det finns många skäl till varför det är svårt. Och för att varför folk drar sig för att prata om
ja, och skrattar åt de där rasistiska skämten. Eller för att hur ska man kunna stå upp för att det faktiskt inte kändes bra? Det är ju bara jag som känner det här. I alla andras ögon var det här ett skämt, så det får vara ett skämt för mig med.
Klingar inte så bra att någon vore rasist.
Nej, det gör ju inte det. Och det ses som en väldigt allvarlig anklagelse. Och återigen till det här som jag sa, allting som vi ser i samhället kommer ju på ett eller annat sätt ta sig uttryck i skolmiljö. Det är jättetydligt i mitt arbete att det är liksom kommentarer på det som sker. Kan dra ett exempel från USA, att väldigt kort efter att Donald Trump röstades igenom så hette det att elever gick runt på en skola i New Hampshire och trumpade varandra. Och det var ju det här grab them by the pussy som de då har hört. Och då har vi ett problem som handlar om sexuella trakasserier, eftersom att den högsta posten i USA har legitimerat det här. Och på samma sätt är det ju liksom alltid en kommentar på det senaste som har hänt som kommer ta sig uttryck i skolan.
Och då i det här sammanhanget också på scoutkvällen eller tonårskvällen. Eller i söndagsskolan. Eller det sammanhanget som barnen i Ekumenia finns i.
Och det handlar ju inte då om att klandra barn som då ser och hör någonting, utan vi måste ju som vuxna vara redo för att de ser och hör allt möjligt. Hur ska vi vägleda dem? För jag har förstått att det är liksom syftet med det här. Hur ska vi vägleda dem genom de här väldigt svåra frågorna? Då måste ju vi vara rustade för att kunna prata om detta. Och vara ärliga med att vi har inte alla svar på detta. Men vi är villiga att diskutera mer kring det. För vi tycker också att det känns obehagligt. Och den sårbarheten tror jag är väldigt viktig i alla pedagogiska möten egentligen.
Och också att erkänna att jag är en del av det.
Absolut.
I allt jag gör. Så på något sätt, om jag inte liksom är emot det, så är jag på något sätt liksom, då återreproduceras det på grund av vad jag gör eller inte gör.
Mm. Jag tänker, då kommer vi in på lite det här med antirasism.
Ja.
Vill du berätta lite om antirasism?
Ja. Vad betyder det? Alltså, antirasism är ju kortfattat allt aktivt motstånd mot rasism. Det handlar ju om att jag har erkänt för mig själv om att det här är ett problem och jag tycker att det är fel. Därför så vill jag göra massa saker. Och det finns liksom ingen riktig gräns för vad som är antirasism i detta. Alla som lyssnar har säkert massa kreativa idéer för hur man kan göra det. Men det handlar ju om att Angela Davis sa ju att det räcker inte med att vi är non-racist, alltså icke-rasister, utan vi måste bli antirasister. Och det handlar om att vi inte bara är personer som inte utövar rasismen, utan vi gör ett aktivt motstånd genom att prata på ett inkluderande sätt, att vara med på demonstrationer. Det finns hur många olika sätt som helst att göra det.
Och i ditt arbete på Friends så jobbar ni ju aktivt emot mobbning.
Yes.
Och vill du berätta lite mer om kopplingen mellan rasism och mobbning?
Friends har ju funnits i 25 år i år och har en lång historia, mycket erfarenhet av att jobba med antimobbning. Och vi gör ju enkäter, kartläggningar med liksom skolor främst då. Så att det här som heter Friends-rapporten, det kommer ju sig av att alla, sammantaget alla skolor som vi har jobbat med under det senaste året. Och där ser vi ju under de senaste åren att diskrimineringsgrunden etnicitet är den vanligaste formen av trakasseri. Alltså en kränkning med koppling till en diskrimineringsgrund. Mm. Så med det sagt så vet vi ju att rasism är ett utbrett problem i svenska skolor. Mm. Det figurerar i inte bara våra rapporter, utan Rädda Barnen har gjort sina rapporter. Barnombudsmannen har också nyligen gjort rapport på samma tema. Så vi vet ju att det är ett jätteproblem i skolan. Och det här ska egentligen särskiljas. Rasism är en sak, rasistisk mobbning är en annan sak. Utan då har vi liksom den återkommande formen av kränkningar som har koppling till rasism. Beröringspunkterna är många mellan mobbning och rasism. Det är det som den personen som utsätts över tid känner är oftast ganska liknande. Nämligen, jag är inte värd lika mycket. Börja ifrågasätta sig själv, låg självkänsla, kan leda till många psykosomatiska besvär. Svårt att även i vuxen ålder ha tillit och skapa nya relationer och så. Och det är ju liksom alla sätt som du, om du befinner dig i en mobbad situation över tid, då är det svårare för dig att fokusera i klassrummet. Du har ditt stresssystem igång så att du går hela tiden och letar efter risker, och det finns väldigt mycket likheter med personer som utsätts för rasism generellt, att du hela tiden går på helspänn.
Det finns ju ett begrepp när man pratar om diskriminering som heter minoritetsstress, eller mikroaggressioner för den delen.
Mm.
Det är lite det som du pratar om.
Precis. Och mikroaggressioner är ju små handlingar som sker i vardagen som inte nödvändigtvis har ett uppsåt. Så det är det vi har pratat om en del, att det kan vara just kommentarer kring, åh, vad bra det är på svenska, eller var kommer du ifrån egentligen? Saker som egentligen inte nödvändigtvis har ett taskigt uppsåt. Och en person får höra det väldigt många gånger. Och om du som enskild elev går och säger att han frågade mig var jag kommer ifrån egentligen, då kommer troligtvis läraren säga att ja, fast det var ju inte så farligt det de sa. Den enskilda händelsen är inte så farlig. Så om man tittar på dem som isolerade händelser, då är det ingen fara. Och därmed så är det ingen rasist som har utövat det. Men jag känner fortfarande att jag ifrågasätter min plats. Och det är där i som den här serien av återkommande händelser får dig att känna dig väldigt utsatt. Även om varje enskild händelse inte är så farlig. Och minoritetsstressen i detta är ju då rädslan för att sådana här saker ska uppstå. Att du kanske drar dig för att befinna dig i olika sammanhang. Just för att, oj, där kanske det kan komma sådana här kommentarer. Eller där kanske folk kommer prata om, du är en person som har hijab på sig. Ja, där kanske det kommer komma kommentarer om att jag befinner mig på fel plats. Ni fattar, det är där i som folk ofta drar sig från olika sammanhang och ja, helt enkelt inte kan fokusera i rummet för att man är rädd för vad som skulle kunna hända.
En effekt av det här som jag kan dela från mitt eget liv är att i nya sammanhang är jag alltid väldigt snabb att prata för att jag vill visa folk att jag kan prata svenska.
Mm.
För att inte behöva få den här efter en kvart, oj vad bra du är på att prata svenska.
Mm.
Alltså det var inte en månad sedan som jag senast fick kommentaren, oh hello, where are you from? När jag stod bredvid min kille och hans familj.
Mm.
Alltså det är liksom, det finns överallt. Jag är 32 år och ändå förföljer det här mig. Och därför så hela tiden så liksom pressar jag mig själv att så här, var duktig på att tala, alltså använda de rätta orden direkt, att klä mig så icke-mönstrat som möjligt för att liksom slippa de här kommentarerna som jag har fått i hela mitt liv. Mm. Alltså jag har liksom skolats på något vis in i någon slags mall som jag följer för att undvika de här kommentarerna.
Det är jätteintressant det här med vilka strategier vi då tvingas arbeta fram.
Ja.
Och att som du nu har liksom levt ett liv genom att jag har insett att jag behöver göra de här olika sakerna för att inte försätta den andra personen många gånger i en situation där de känner att oj, var det här rasistiskt av mig?
Ja.
För det är ett misslyckande för hela sammanhanget. Nu kanske allt blir awkward genom att jag inte bara tog ton tillräckligt tidigt.
Ja.
Det är ju,
Men alltså, det var ju lite awkward.
Så man tar ju ett väldigt stort socialt ansvar.
100%.
Det är en tung börda.
Ja, vi ska träffa nya människor. Därför behöver jag nu bygga upp så att jag träffar dem på rätt sätt genom att prata tidigt.
Och liksom det här började i de här små kommentarerna.
Mm.
När jag liksom gick i ettan. Det är liksom det första minnet jag har, ettan, tvåan där någon gång. Mm. Av att jag fick de här frågorna. Vart kommer du från egentligen? Varför har du ett så konstigt namn? Alltså alla de där små sakerna som bara tillsammans har byggt upp det här systemet för mig att vara på. Det är en ganska stor grej.
Ja, men en fråga som jag tänker på om man går in lite mer på ekumenia. Hur ser det ut i ekumenia? Det kanske är en fråga till dig, Fasiga.
Mm.
Och hur påverkas barn i våra föreningar?
Ja, alltså det ekumenia som jag ser från mitt perspektiv är ju ganska vitt. Jag var på min första riksstämma i höstas. Jag blev väldigt glad för att se folk som ändå stack ut lite från normen. Men jag kände mig ganska ensam som mixad. Jag tror inte jag såg, kanske att jag såg en annan person som var mixad. Alltså inte helt svensk liksom. Och det tänker jag kanske beror på liksom hur vi... Alltså vi pratar ju om att ekumenia ska vara välkomnande för alla och alla liksom.
Mm.
Men hur visar vi upp ekumenia? På när vi gör en affisch eller när vi liksom på vår webbsida eller sådär. Vad visar vi där? Visar vi bara vita, då är det ett större kliv för oss mixade eller svarta eller liksom you name it att komma dit. På samma sätt som att om du ser en affisch med bara manliga piloter så är det ett stort kliv för en kvinna att plugga till pilot liksom.
Mm.
Att vara mina förebilder liksom.
Men en fråga som jag också har är ekumenia och kanske andra organisationer. Varför behöver vi just, vad tänker du som jobbar på Friends, varför behöver Friends jobba med de här frågorna? Och sen Fasika, varför behöver ekumenia jobba med det?
Mm. Ja, alltså det är ju väldigt tydligt på Friends eftersom att vi har kartläggningar som visar väldigt tydligt att det är ett av de största samhällsproblemen vi har med rasism bland barn och unga. Så det är klart att det blir väldigt viktigt därigenom. Men det handlar ju också om att göra precis den liksom rannsakan kring vilka Friends är. Och det är ju en resa som Friends också är på. Kring hur har det kommunicerats som du pratar om med bilder. Liksom vad har rymts inom mobbningsfrågan? Och jag tror att det har funnits en bild av att rasism är inte någonting som har något med mobbning att göra tidigare. Men att vi nu håller på och arbetar in den för att skapa en liksom bredare förståelse för enligt liksom den forskning som finns. Och alla sätt som du avviker från normen i den kontexten som du befinner dig i, sätter dig i riskzonen att utsättas för mobbning.
Vad tänker du, Fasiga?
Jag tänker att ekumenia behöver jobba med rasism om vi vill jobba med inkludering. Vill vi inkludera alla så behöver vi göra det på riktigt. Vi vill också efterlikna Jesus, pratar vi om.
Mm.
Jag tänker att då är det givet att vi ska jobba antirasistiskt och inkluderande.
Finns det ett särskilt ansvar för oss som är kristen? Barn- och ungdomsorganisation.
Ja, men alltså med tanke på det och liksom vem Jesus var och liksom, ja, då tycker jag att det finns det.
Mm.
Om vi då ska bli lite mer konkreta. Hur kan föreningar och vi på ekumenia bli bättre på att motverka rasism och jobba mer antirasistiskt?
Jag har en tydlig bild av att barn och unga, eller människor generellt, kommer att berätta om alla saker som de känner att de kan få hjälp av. Alltså att om det är tydligt att det här kommer generera en positiv förändring för mig, då kommer jag känna mig ganska manad att berätta för de vuxna i min närhet om det. Och då får man ju fråga sig själv, är vi nu på en position inom ekumenia där vi känner att alla barn som kommer att berätta om sina upplevelser av rasism direkt kommer känna att de får hjälp? I så fall kommer ni få fram precis alla situationer där folk känner att de har känt sig utsatta. Om det inte är så, så har vi ju en resa att göra i att försöka skapa sådana forum och tillfällen där folk känner att det här är ju viktigt för ekumenia. Det som jag upplever, det är någonting som ekumenia har som en liksom grundbult i varför vi finns. För att vi vill skapa ett inkluderande samhälle och en inkluderande organisation helt enkelt. Så att helt enkelt bädda för de tillfällena, dels för att kunna göra det möjligt för personer att berätta om sina upplevelser. Men också för att alldeles oavsett om upplevelserna finns eller inte, så vill vi vara med i den här positiva samhällsförändringen. För att vi tycker att det som vi ska få till är ett samhälle där alla känner sig inkluderade. Stöd, våga prata och ge tillfälle att prata. Det är väldigt svårt för en person att börja prata om upplevelser av rasism då, om det aldrig har pratats om förut. Om det är första gången att jag liksom själv ska dra fram det här. Om det är så att de andra vuxna har pratat om det här tidigare, då har man någonting att hänga upp det på. Liksom. Jag vet att ni redan tycker att det här är viktigt. Då kommer ni inte bli chockade av mina upplevelser. Så att det är ju ett sätt att bädda för att fler ska komma fram.
Jag tänker att man behöver vara lyhörd och öppen, liksom. Inte tänka att jag har svaren på andras känslor. Och vara ärlig med om, så här, om man inte förstår. Att jag hör vad du säger, jag kan inte relatera till det, men jag förstår att du känner någonting, liksom. Och sen tänker jag att leda gruppen, ja men den här vägledningen, det är ett jättebra verktyg för att leda gruppen ska prata om det här som du var inne på, så att det har liksom, så att när barnen kommer, då är inte det här någonting som jag aldrig har hört talas om. Liksom, utan det är någonting som jag känner till. Jag vet att det finns. Jag har kanske aldrig utsatts för det tidigare eller hört om det tidigare på sånt här personligt plan. Men det är ändå bekant på något vis. Och jag vet hur jag ska bemöta det. Även fast jag inte har den egna upplevelsen eller erfarenheten. Även fast vi kanske inte kan förstå barn eller unga eller vuxna som har utsatts för rasism, även fast vi kanske någonstans tycker att det finns inte rasism, så tänker jag att det vi kan göra ändå är att se förbi vad jag tycker och bara lita på att det finns och ha med ett icke-vitt ansikte på posten, för vilken skada gör det liksom.
Och när du säger vägledningen, så har ju ekumenia tagit fram då en vägledning hur föreningar kan jobba med mångfald och inkluderingsfrågor. Ett uttryck som man pratar om är att bli en ally eller allierad. Men vad innebär det att vara allierad?
Ja, att vara allierad handlar ju om att jag erkänner ditt problem. Jag ser att för att komma till bukt med det, så handlar det inte om att bara personer som själv utsätts kommer behöva att göra jobbet, utan även jag kan ha en aktiv roll i det. Och det är så som vi är allierade med olika. Så till exempel kring sexism, så vet ju jag att jättemånga utsätts för sexism. Och för att faktiskt på ett trovärdigt och ärligt sätt göra någonting, så behöver jag ta ton i massa olika sammanhang för att se till att vi lever i en värld som inte präglas av sexism. Så att för att faktiskt arbeta mot det, så behöver jag, även om jag inte själv berörs av det, använda min position på ett positivt sätt.
Mm. Spela i samma lag helt enkelt.
Ja, exakt.
Och vad innebär det för våra ledare och föreningar?
Ja, det beror ju också på om läraren själv är en person som utsätts för rasism eller inte. Men om vi tänker att den här ledaren inte utsätts för rasism, så handlar ju det om att göra ett erkännande för att jag vet att rasism förekommer. Och därmed så behöver jag, ja, om jag hör någonting som kanske är rasistiskt, men jag är inte helt säker, då kanske det handlar om att faktiskt kliva in och försöka stävja den diskussionen eller så. Och det behöver man inte egentligen alltid göra på ett sätt som är stopp, det var fel, utan hur tänkte du nu?
Mm.
För att tillsammans resonera. För att som jag sa, liksom, allting som barn ser och hör kommer ju ta sig uttryck någonstans i era verksamhet också. Så att om ni hör något narrativ där, eller liksom någon retorik som någon politiker eller vem det nu är i samhället har hållit sig åt, då kanske man ska gå in och försöka leda det samtalet någonstans som känns mer bekvämt. För att om du inte gör det, då kanske diskussionen är på ett värre stadie gången efter. Och så kan det eskalera till att bli en ganska destruktiv. Och då har vi ju liksom ett val. När vill vi kliva in?
Och där kommer vi lite till vår avslutande fråga. Hur kan vi och föreningar börjar redan idag att jobba emot rasism. Och det var ju ett jättebra
exempel. Nej, men det finns såklart många, när vi börjar erkänna för oss själva att det här kanske är någonting som inte bara handlar om att rasisten är någon annan person som är driven av en ideologi, utan att det kan handla om att det här finns även ibland oss, där vi jobbar, där vi verkar, där vi bor. Då skapar ju det också massa möjligheter för att förändra det där. Så att man kan ju se det som att nu finns det ju massa möjligheter, eftersom att jag nu har sett att det kan finnas runt om mig. Då kan det handla om att bara försöka starta ett samtal där på ett sätt som är tillåtande, i att den eller de personerna i närheten som kanske har sagt någonting som inte var perfekt får börja fundera. Och jag brukar säga att liksom den största kunskapen behöver inte ske precis där i stunden, utan att så ett frö. För att många hamnar ofta liksom i affekt i att säga, nej men jag har inte sagt något fel. Och må så vara, men det kanske då har sått ett frö kring någonting som senare kan komma tillbaks. Du och jag har reflekterat över det där, och det där var ju inte perfekt från dig.
Men för jag tänker att det finns ju en grej med att folk säger att de inte har några fördomar. Men det är helt nytt för dig, eller? Nej, men det har jag mött många gånger. Vadå, jag är fördomsfri, liksom. Mm. Eller så här, att det går lite hand i hand med att jag är inte rasist, men jag har inga rasist.
Lite färgblindhet.
Lite färgblindhet, jag har inga fördomar. Jag är inte rasist, jag har inga fördomar. Mm. Och det tänker jag är en superfara, att tro att man inte har. För det har vi alla.
Men då kan jag säga att det stämmer inte. Ur all forskningssynpunkt så handlar ju liksom vårt mänskliga liv om att vi skapar för att hålla oss liksom vid liv, så behöver vi kategorisera saker och vi behöver hitta sätt att liksom förhålla oss till en vana av att se olika mönster. Och det där är ju biologiskt liksom. Så att vi skapar en bild av hur andra personer är, just den biten, det har alla. Precis. Alla som är människor har det. Så att
det, man vill erkänna det då.
Ja, men det, nu har jag erkänt det åt alla.
Nu så, vet vi det. Om någon hade tvivel, så behövs det inte längre tvivlas. Nej, men för jag tänker att många kan fastna i det. Eller många, det kanske är nytt för dig. Ja, men du jobbar med sån där hockey.
Nej, men det är klart att jag har hört den typen av liksom formulering. Men det känns ändå som att personen vet innerst inne att så är det ju inte. Och jag hoppas att det här kan vara då liksom, skönt för personen att höra att alla bär på detta.
Precis.
Vi har vad som kallas för unconscious bias, att vi kommer att koda in saker.
Omedvetet.
Precis. Eller medvetet. Men det handlar om vad du gör med det här. Hur agerar du på det? Om du nu, som exempel, väldigt vanligt att människor har en negativ uppfattning eller uppfattar det med rädsla när man ser personer som har mörkare hudfärg. Det här kan också vara någonting för personer som har mörk hudfärg själv. Hur gör du när du då ser en person som går förbi som har mörkare hudfärg? Hur agerar du på det? Mm. För att du då får den känslan, det är någonting som du inte liksom kan värja dig från rent biologiskt. Mm. Men du kan ju utmana dig själv och utmana den bilden. Om du har märkt att du har en sån uppfattning, hur gör du då för att se personer på ett mer positivt sätt? Jo, men då kanske du ska fylla ditt Instagramflöde med personer som har mörkare hudfärg, som gör positiva saker, och så kan du med tiden förändra den bilden. Men det handlar ju liksom om att vi har såna här bilder. Vi behöver bara liksom fundera på hur vi agerar på dem.
Och Instagramflöde är ju en väldigt bra tips.
Ja, absolut.
Jättefina avslutande ord, och tack så jättemycket för att ni kom hit, Fassiga och Patrik.
Tack så jättemycket.
Tack. Tusen tack.
Ja, där fick vi höra Patrik och Fassiga dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av rasism. I avsnittet pratades det en del om mikroaggressioner och minoritetsstress. Vad väcker det för känslor inom dig, och vad kan du ta till dig av den personliga berättelsen? Hur kan vi konkret översätta eventuella misstag till lärande? Vägledningen, eller handledningen som nämns i avsnittet, är ett videomaterial som du hittar på ekumenia.se/equal. Tack för ditt engagemang, och kul att du lyssnar på Ekumenia-podden Fokus. Med ökad förståelse och goda samtal blir vi ett mer jämlikt Ekumenia.